Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
There can be only one.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Ja, men det är dags igen. Det är Fighterpodden, podden för dig som älskar kampsport. Jag heter Mårten Söderström och den här veckan ska vi prata både om MMA och en hel del boxning. Och lite grann också om den kommande sommaren kanske. Hallå där, Elin Blad.
Hallå Mårten.
Allt väl?
Det är bra med mig, kul att ses igen.
Ja, det har varit lite uppehåll så vi är tillbaka nu och kör igång. Simon Kölle.
Ja, det är jag det.
Det är du det, hur mår du?
Jag mår bra. Jag är bra. Jag har varit på Superior Challenge, kommenterat och kollat massa kampsport. Jag är hungrig och taggad för en podd helt enkelt.
Det ska du få berätta om. Och så välkomnar vi också Johan Haldin till Fighterpodden.
Tackar, tackar.
Det har varit ganska mycket skriveri och spektakulärt kring boxning. Ska vi börja där egentligen så vi liksom får reda ut det där? Och då tänker jag väl kort bara, Simon, att du sätter scenen. Vad är det egentligen som har hänt? Varför var just den här fighten som har varit nu boxning? Och det är flera stycken matcher ska jag säga, men det finns en match som har varit extra uppmärksammad. Vi kanske ska börja med den.
Alltså det är ju väldigt bizarrt, hela det här Logan Paul, eller båda bröderna Paul. Och nu var det ju då Logan som mötte Mayweather och i en uppvisningsmatch helt enkelt, som inte hade några domare. Förutom en domare i buren då, om man säger så, alltså inga poängdomare. Hade de haft poängdomare så hade det blivit ett antal poängavdrag för Logan Paul då. Det sa även ringdomaren flera gånger till honom under matchen.
För att han höll... Ja, förlåt.
För att han höll i helt enkelt lite för många gånger. Och jag menar samma sak också med den betydligt roligare matchen som var på samma kort, det vill säga Badou Jack, som ju faktiskt gick en kvalificerad match mot en obesegrad kille som hade 15-0. Där var det också väldigt mycket fasthållningar, eller de håller i liksom varandra när de blir inte riktigt kan köra på den nivån. Men 8 ronder i alla fall var huvudmatchen och Mayweather vann väl ganska enkelt alla. Blev träffad några få gånger faktiskt, med 30 pounds mer, 15 kilo i åt. Alltså det är ganska mycket i kampsport.
Det är jättemycket, och framförallt så Mayweather har ju varit irriterad över att det blev, som han säger, det han var mest imponerad av, det var Logans grapplingförmåga. och att han höll honom, och det, ja, som du säger, han är väl liksom rejält mycket tyngre. Så att, ja, det var inte något vidare omdöme om hans
boxningsförmåga. Han är en brottare också i grunden ju. Sen så var det ändå det att det var ju intressant att han faktiskt ändå träffade Mayweather några gånger. Med tanke på att han är så mycket större och Mayweather kunde ju röra sig. Men Mayweather är 44 nu, han har inte kört på ett tag liksom. Och 20 miljoner dollar fick väl åtminstone Logan Paul minst i alla fall av den här matchen. Vilket har rört upp väldigt många i UFC, om inte annat. Francis Ngannou, men även många andra som tycker att vad fan är det vi gör fel? Om en sån där lallare kan gå in och tjäna 20 miljoner dollar liksom.
Men jag vet inte hur, jag har ju också sett det här och jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid att Logan Paul faktiskt lyckas träffa Mayweather några gånger. För det är liksom, nej, även blinda hönor hittar ett korn ibland. Han är, som ni säger, han är så mycket större, han är väldigt mycket yngre och är ju uppenbarligen fysad. Så går man in och svingar så till slut kanske man får en träff, men det känns bara som ett sånt clownspektakel alltihopa. Jag fattar inte hur det kan bli så stort heller.
Alltså, nu tittar jag faktiskt på vad Joe Rogan, en annan kille som håller på med podcast, skrev. Och han hypar det här ganska mycket. Han tyckte ju att det dels var starkt gjort av Logan, att han höll 8 ronder och att han liksom hade konditionen. Och han tyckte det var stort av Mayweather att han gick in och mötte en större motståndare och så vidare. Och han tyckte att det här var ganska bra. Han var förvånad att det var bra. Men han skriver framförallt att han tycker att det är så jävla smart av Mayweather att liksom förvalta sitt kapital. Han har egentligen en boxningskarriär som är över. Medan den andra kategorin tycker ju så här, varför går du in i det här? Varför håller du på med det här? Vad tänker vi där? Johan?
Ja, hans nickname är ju Money. Det är ju det han håller på med. Han gör pengar. Spenderar pengar och tjänar pengar. Så att det var ju länge sedan det handlade om boxning egentligen. Det här är ju ett, ett sätt för honom att skapa en persona runt boxning egentligen. Och att de här killarna kliver ombord nu från de YouTube-figurerna kliver ombord, hjälper ju honom fortsatt att tjäna pengar och kommer hjälpa andra att tjäna pengar också.
Mm.
Men det har väldigt, faktiskt väldigt lite med boxning eller kampsport att göra.
De kallade det väl för robbery in broad daylight. Som planerades framför allas blickar.
Ja,
det ligger
så.
Ju någonting i det. Alltså, alla förstod att det här var en ploj pengagrej, men ändå drog det så pass mycket uppmärksamhet att vi sitter här och har spenderat de senaste hela inledningen av podden att prata om det.
Ja, men det är så pass stort ändå. Det är väl det att när någonting får sån genomslagskraft. Det är många gånger vi som inte kanske är 20 år har liksom kliat oss i huvudet och sagt hur kan den sånt här fenomen på YouTube eller vad som helst som är helt så här urbota på TikTok eller vad det nu är ändå få så många liksom att titta på det. Och lite är det ju det som är dragningskraften också. Så att kan den här unga personen göra det? Alltså jag brukar alltid prata om det. I slutändan så är det liksom att det här är nördigt med kampsport i stor del. Även om det är många som inte vill säga det. Och då är från fans perspektiv är det så här, okej, Batman ska möta Superman, vem vinner? Okej, nu är Batman väldigt gammal. Man ska möta då en Superman som ser ut som Superman. Och han gör nästan det liksom killen. Och ja, vem kommer vinna? Kommer han fortfarande kunna göra allting? Den som tar den stora risken är ju förstås Mayweather på det sättet att förlorar han så blir det ju någon sorts väldigt märklig liksom bläckplump i sitt protokoll alltså, i slutändan. Men det är så. De är väl egentligen alla segrare som tjänar så jävligt mycket pengar.
Mm.
Ja, det vi kan räkna med att det här kommer fortsätta.
Ja. Sen, en viktig sak som jag måste bara påpeka där. Sen är det också det att Mayweather är ju också manager. Han har ju också ett team. Så att Badr Jack då, som går matchen innan och andra som gick på kortet, det var också en del andra sådana här plojmatcher som var där innan, men det var också en del seriösa matcher, bland annat Badr Jack. De får ju väldigt mycket uppmärksamhet av en sån här grej. Det ska vi inte glömma. Ska
vi stanna där bara lite kring Badr Jack, bara för att knyta ihop boxningen? Det gick ju bra för honom, han vann ju sin match, eller Simon?
Mm. Ja, men absolut. Avsluta på kroppsslag, och det var många fasthållningar och poängavdrag och så vidare för killarna mötte som ändå var 15-0, kom in på ganska kort varsel. Men Badr Jack är ju, han är rankad 3 i världen, gick väl inte upp i ranking skulle jag tro nu, men han är topp 3 i hela världen, alltså i en väldigt tuff, flera viktklasser ska vi säga också. Och det är väldigt häftigt att vi har en sån otroligt bra ändå svensk boxare på hög nivå liksom. Men det var väl länge sedan sist, Johan. Jag vet inte, eller har vi haft det ens?
Ja, det har vi ju såklart. Vi har ju haft flera superboxare genom tiderna. Vi skulle ha haft Filip med idag. Han kan ju det här som rinnande vatten. Men
vem då? Kan du säga någon?
Ingo.
Ja, men Ingo 1958. Alltså det är ju så här, det är otroligt länge sedan. Har vi några liksom toppboxare? Vi har haft de som har fightat som VM-bälten och så. Men här pratar vi liksom om de allra, allra största bältena. Om och om och om och om igen. Armand Crunch, absolut, i all ära. Det här är något helt annat. Badr Jack är liksom på en helt annan nivå.
Absolut, så är det.
Och vi tycker väl ibland i den här podden att han får för lite uppmärksamhet med tanke på den prestationen. Det är det som är grejen lite grann med honom. Men om vi släpper boxningen och stannar kvar lite grann fortfarande dåtid. Du nämnde förut Superior Challenge, Simon. Ska vi landa där bara? Dels var du där du kommenterade på engelska. Hur kändes det? Yeah.
Det känns bra. Det var härligt. Det är alltid skönt att ha Ryan med sig från May Viking. Som faktiskt är amerikan på riktigt. Nej, men det var jättekul. Det var jättelite folk där förstås. Efter tanke på pandemin och så. Och lite press och folk som jobbade mer och sådär. Och 6 matcher bara. Så det var lite skumt. Och så var det en del avhopp innan. Och det var lite så här kontroverser redan innan den här galan. Och jag skulle säga att... För det var både från MMA-nytt och från Frontkick som gick väldigt hårt på Babak Ashti. Och nu ska inte jag gå ut som någon sorts white knight och liksom skydda honom. Han gör det bäst själv. Men det var så här, jag tycker att man ska få kritisera alla, och Johan Aldin har ju varit liksom ordförande för MMA-förbundet. Han vet om det också i allra högsta grad, liksom, eller du vet om det, Johan. Men
Men vad handlade kritiken om?
Det handlar om, han sitter ju nu som ordförande och så sitter han då i förbundet och så sitter han då på största galan liksom. Det handlar delvis om att det var en kille som skulle komma in som ersättare och möta Kenneth Berg, och då var det var en person som i sin tur ersatte en annan, och så det var väldigt, väldigt kort varsel, och det innebar att det kom fram att den där killen som skulle hoppa in från Grekland hade blivit först arma utslagen, men det var inte, han klappade faktiskt veckan innan. Så det var lite så där kontroversiellt. Och i slutändan så var det så att läkarna godkände inte. Och Babak sa det, nej men det är upp till läkarna liksom. Det är så här, jag kan inte ta det beslutet. Han säger det, hans team säger det, de säger att det är okej. Okay. Läkarna i Grekland säger att det är okej. Okay. Vi får ta hit honom och så får vi se om våra läkare säger det. Han fick jättemycket kritik för det. Här sitter du på dubbla stolar. Och sen så passar de på att ge honom kritik för att det ska vara en FCR, alltså i Jörgen Hammar och deras gala i Västerås, ser ut att hamna på samma dag som Superior Challenge. Och FCR, de har redan bett om sanktion, och det har inte Superior gjort, för Superior brukar bara göra det precis innan. Det är så de alltid har gjort, och de kör ofta så. Och då tycker de att det är skitdåligt där. Problemet är när personer, framförallt från Frontkick och sådär, är väldigt biased. De jobbar ju med FCR, förstår du? Och de jobbar med Bulldog. Och sen så kritiserar de, men de gjorde inte samma sak när det hände åt andra hållet. Det är det som är problemet. Alltså det är väldigt mycket two-faced historia här. Tyvärr har vi sett det väldigt mycket, och när jag började tänka på det så bara, har jag själv gjort det någon gång? Ja, kanske liksom. Men det är väldigt mycket så att det är en liten ankdam, och när folk äger de olika sidorna och det finns ägande för olika sajter och olika klubbar och allt. Det är inte bra. Det är jättedåligt. Men någonstans måste ju samtidigt pengar komma in och samarbete ske. Va? Så att det är en komplicerad historia, så att som man bör se på nyanserat.
Tänker de som lyssnar nu, alltså man är inte kanske insatt i allt det här. Det var ganska många liksom termer här utifrån de som är engagerade inom MMA. Men vad säger du, Johan, som har varit ordförande i MMA-förbundet? Känner du igen det här?
Det kommer alltid vara så att man hamnar i så kallat delikatessjäv. Jag har ju haft Fighter Magazine och Fighterpodden och numera Fighter TV även under den perioden som jag var ordförande. Men när jag var med och organiserade för UFCs under min tid som ordförande, så gick vi ut sist med de nyheterna på Fighter Magazine. Även om jag hade varit med i organiserat Five Rounders, fem ronderna genom Länsstyrelsen och alltså ansökningar och sådana saker, så försökte jag verkligen se till att inte hamna i en situation där folk kunde anklaga mig för jäv. Det är ju en jättesvår situation såklart. Det är ganska få människor som är engagerade, ska säga, idrottspolitiskt i Sverige, och framförallt inom kampsport. Det är svårt att hitta folk som är engagerade. Så gissningsvis kommer det finnas många av dem som är engagerade, har event eller klädmärken eller sajter eller vad det nu är. Det kommer tyvärr ofta vara så. Det är svårt att liksom undvika det. I sån här situation så måste man titta på, har han på något sätt brustit i det här? Jag kan inte se vad alltså, man kan ju framföra kritik bara. Det kan man ju alltid göra, men har han utnyttjat sin position? Det tycker inte jag att han har gjort. Alltså Babak.
Det är det som är problemet, att vissa vill ju vara Ariel Helwani liksom i Sverige, och jag menar, jag har ju verkligen blivit anklagad för det en gång i tiden, du vet Johan om inte annat, så att då kanske inte Ariel var så jävla stor, men sen så här, vill du vara Ariel Helwani, absolut. Men och sådär, och tyckte väl att jag var på göteborgarna alldeles för mycket med August och Valen och allting sånt där. Men någonstans så liksom känns det som att dels går tiden vidare, så att, och dels lär vi oss ganska mycket, och dels har det liksom utvecklats. Och man behöver titta på det liksom, vad har man för ingångsvärden, vad är det för perspektiv? Det är så här, ja, polarna kommer klappa dig på axeln, och när du har liksom vågat ställa dig då mot ordföranden och varit liksom kaxig. Men sen, det blir lite oseriöst. Alltså, jag vet inte, jag känner bara så här... Nu vill jag inte skicka för många liksom salvor vidare här till liksom Asha och det gänget på Frontkick. Va? För jag tycker de är jättemycket bra. Samma sak med Manut med Sebastian. Men däremot så är det ju det någonstans där... Det är lite identitetskris just nu, tror jag.
Fast är det här unikt för kampsport? Jag skulle säga så här, i alla branscher på något sätt, det här att du agerar i egen sak och så vidare, det är ju rätt vanligt alltså. Och att det blir för det här sammanhanget, ja, Nu pratar vi om det för att vi är liksom lite grann i en nisch just nu och pratar om kampsport. Jag håller med om att det där är när du väl skrapar på det. Vänta nu, titta först på din egen gård innan du kritiserar liksom, och går på i det här fallet Babak. Men jag ska bara säga så här, det här är så typiskt när många vill in och ta en plats. Alltså, det här är arrangör av galor, diskussioner om fightkort. Och så klart man dyker på honom för att då. Men jag säger som Johan tycker här, eller som du säger Johan, att finns det någonting? Var det så? Nej, men han hänvisar till läkarna till exempel och så vidare. Men det här kommer ju fortsätta. Det kommer fortsätta vara så här. Vad säger du, Elin?
Alltså det är precis som du säger, Mårten. Det är ju verkligen inte unikt för kampsporten. Alltså det är ju bara att titta tillbaka till förra sommaren när RFs ordförande Björn Eriksson fick extremt mycket kritik från framförallt från fotbollslägren för att det kom fram att han också har varit lobbyist för olika vaktbolag samtidigt som han har suttit i en utredningsgrupp som har liksom verkat för att polisen ska dra tillbaka sin närvaro vid fotbollsmatcher för och istället lägga över det på privata vaktbolag. Så, vilket man kan se som en mycket större och kanske lite mer seriös kris. För det, där var det ändå liksom riksmedia som gick i framkant där. Så jag vet inte, Jag har ärligt talat inte sett så mycket av den här kritiken. Det låter lite som att det är Ankdams perspektivet. Jag har ju varit inne i idrottspolitiken och framförallt i kampsportsidrottspolitiken så pass länge att jag vet att det är få människor som driver väldigt mycket själva. Och då är det lätt att det kommer kritik. Men, och det kommer vara så, tyvärr. Och det kanske är hälsosamt, alltså man ska kunna kritisera alla. Ibland kommer det finnas sakliga grunder för det, ibland kanske det inte är det, men allt förtjänar att trycktestas lite då och då. Så det ingår liksom i ansvaret i att vara representant och på något sätt förtroendevald, tror jag.
Mm. Ja, men alltså, du säger någonting jättebra där, Elin, och jag tror också att Babak är helt medveten om det, att, och han när han fick kritiken så var han också, sa han det, men det här är bra att vi tar upp, liksom, för då kan vi ta det vidare så här i styrelsen. Jag tror att det händer jättemycket bra nu i styrelsen, jag tror väldigt mycket på det, men det blir liksom, det blir lätt att folk hakar på, och det har länge varit så att folk har hakat på just när det gäller så här, Superior Challenge och så, och vissa andra galor också, men de har fått utstå väldigt mycket, upplever jag det som, under årens lopp, och det är väl kanske för att de är störst och så här. Så säger Babak i den ena intervjun att vi spelar inte ens på samma planhalva som SCR. Och det är klart att de kommer tycka att det är skitkaxigt sagt. Sådär. Så man kan ju såklart välja sina ord och sådana saker. Men det blir också att folk hakar på. Kimura hakade på också, så jag kan slänga en känga till dem också. Och skrev om hur mycket stor procent svenskar som har vunnit på Superior Challenge senaste tiden. Påstår såklart att det var något exklusivt och att ingen annan har tittat på det, när det är en rejäl, ren kopia av en gammal artikel som jag har skrivit. Med det vill jag väl avrunda det här.
Ja, och då kan vi också tillföra
det. Och då tittade jag på alla galor. Jag vill bara säga det. Jag tittade på alla galor. Ja. Vi gjorde inte dem. Tittade bara på en. Man ska titta på alla. Det är det handlar om. Det är det jag vill komma till.
Jag vill också säga, Simon, vi ska säga till lyssnarna, som du själv har sagt, att du kommenterar också, har varit engagerad i stort sett alla galor som Superior Challenge har. Så på ett sätt är det också lite BS i det här sammanhanget.
Jag kommenterar Bulldog också. Jag gör det gärna igen. Och kommenterar gärna andra också. Så att det är en annan sak.
Men nu hamnar vi ganska mycket i politik. Jag är mer intresserad över att det var lite skandal, tycker jag, på huvudkortet, Simon. Vad hände där egentligen?
Ja, men det var nog det. Simon Sköld som hette Fernando Flores. Och en väldigt jämn match. Och när jag tittar på det, jag gick faktiskt fram direkt efter matchen, för jag tyckte Simon Sköld skulle vunnit den matchen fair and square. Och så gick jag fram till Måns Nilsson då, som jag tycker han är troligen den bästa, i alla fall i mina ögon, poängdomaren vi har i Sverige. Så, och jag brukar alltid snacka med honom på galorna, även när jag kommenterar, så springer jag iväg och snackar med honom. Och då sa han ju det, att han tyckte liksom att Fernando höll nere honom i andra ronden, och då fick inte Simon några signifikanta slag på honom. När det var Simon som var hela tiden aktiv då när han höll ner, så var lay and pray rent ut sagt. Problemet är bara, när jag och Ryan satt och såg det, då ser man ju både i verkligheten, så att säga, och också på en skärm. Och på skärmen var det ganska tydligt att Simon faktiskt fick in en hel del slag. Och han var verkligen den mest aktiva. Det var mycket svårare att se verkligheten. Så då började jag tänka så här, oj, det kanske faktiskt är så att vi måste titta på det, att även poängdomare ska ha en skärm framför sig. Det är inte jättedyrt liksom att slänga in en skärm till dem så att de kan se ibland närbilder. Jag vet inte. Det har alltid varit sagt att men då tittar de på det och det. Även liksom, kameramannen är subjektiv och så vidare. Vad man visar och vilken vinkel det är. Men om de också kan kolla på det i verkligheten. Så jag vet. Jag tycker att det behövs.
Gör man så på andra galor?
Det händer. På vissa, inte ens UFC kör ju med skärmar på alla. Men de har ju gör ju det ibland. Alltså det där är så... Vi behöver liksom reglera saker över hela världen med IMAF och så, att man tittar på det. Sen kanske det är en kostnadsfråga också, Johan, jag vet inte, på små galor liksom.
Om man har tre kameramän eller fler, så är det såklart att man kan ha en skärm som man kan hoppa emellan. Det skulle kunna gå att lösa, naturligtvis. Men det är ju som du säger, det är ju en kostnadsfråga såklart. Så att man kan gå från kamera 1, 2, 3, sådär.
Jag tänker på det du sa förut, både du har ju kommenterat ganska mycket kampsport, Simon.
Absolut.
Och när du sitter vid ringside och kommenterar MMA, så måste du fortfarande kolla på skärmen eftersom du ska kommentera det som tittarna ser. Och det innebär ju att när vi sitter vid ringside så kan ju de nästan ligga precis bredvid där vi sitter och brottas. Men vi vet ju inte om det är sagt där som vinkeln är i kameran. Så tittar man på skärmen så ser man hela tiden det som tittarna sen kommer se. Jag måste ju säga att det är ju väldigt ofta när du sitter och kommenterar MMA så du tittar både i buren och tittar på skärmen, och när du kollar på skärmen är det alltid detaljerna som du ser, det är ju det som du inte kan se, alltså när en domare står i vägen eller där du har ryggen, och det är ofta samma sida där vi sitter som de här domarna som kommenterar de här galorna ser. Så att jag tycker det är konstigt ändå att inte man har de här skärmen på plats. Jag skulle säga som du, Simon, att i många tillfällen när du sitter och kommenterar och tittar in i buren och tycker att det där var inte så hårt träff, så ser du på skärmen sen att den verkligen satt. Så det ligger mycket i det att bedömningen blir beroende på om du sitter... Om du ska gå in i Globen och kolla på en gala där du är väldigt långt ifrån en bur och tittar på en match, och sen så kollar du på den hemma, så är det väldigt olika upplevelser.
Har Simon Sköld gått ut själv och sagt någonting om det här domslutet? Har han liksom protesterat mot det, eller vad har det blivit någon aftermath?
Ja, men jag vet inte om han har lämnat in protest, det vet jag. Alltså det var en jämn match. All cred också till Fernando Flores. Det vill jag verkligen bara säga, för att han vågade stå verkligen mot Simon Sköld och gjorde ett jättebra jobb. Så shout out till Fernando Flores. Det var en jämn match liksom. Så jag vet inte om det går att protestera så. Men jag tyckte ändå att det var ganska tydligt att det var 2-1 till Simon Sköld liksom. Han träffade de signifikanta slagen och så. Alltså, och framförallt mer slag också. Så att, jag vet inte. Jo, men han har gått ut och sagt att han inte gillar det, och han tycker ju som mig. Och det första jag gjorde det såklart när jag fick chansen, det var ju att gå till Viaplay då och kolla om på galan. För att det är väldigt svårt. Det brukar ofta Joe Rogan säga också, att det är jättesvårt att poängdöma, ish, citationstecken, samtidigt som man kommenterar. Det blir inte alltid helt korrekt. Man tittar på lite andra saker. Det är lättare att komma poängdöma också, å andra sidan, när man helt kan efterhand sitta och inte... Det är inte i stridens hetta, så att säga. Men då när jag kom hem och tittade på det, då tyckte jag återigen att Simon Sköld vann.
Vad har du för take på det här, Johan?
Nej, men när man coachar så tittar man ju på ett sätt naturligtvis. Man ser ju framåt i matchen på ett helt annat sätt. Medan man som domare, jag har inte dömt jättemycket, men jag har varit poängdomare vid en del tillfällen. Och då, både på K1 och MMA. Och då tittar man ju liksom vad som händer just nu, just i nuet hela tiden, och försöker se vem som, beroende på regelverk och sådär, såklart så bedömer man utifrån det. Men och om man kommenterar så har man ytterligare en annat sätt att titta. Man kanske inte räknar, eftersom man berättar bitvis vad som händer, och beroende på vilken roll man har som kommentator såklart. Så att det här är lite olika roller. De kräver lite olika fokus naturligtvis. Man ska inte räkna poäng om man är en coach. Då gör man någonting knasigt, naturligtvis. Och så att jag tror att man får helt enkelt försöka förstå att det är lite olika roller här, helt enkelt.
Alltså, en segue där, Johan, till det du sa, lite alltså, knasigt och sådär. Jag tycker faktiskt, alltså jag måste bara säga det, en stor shoutout till Valdo Zapata. Jag tycker att ibland hans expertis när han är kommentator nu är liksom en klass för sig. Det är väldigt små detaljer, bra grejer som han säger. Stor shoutout där. Men jag är fan tveksam till honom som coach alltså. Jag är ledsen att säga det. Det var inte bra coachat mot Simon Sköld. Han använde honom som att han körde en joystick. Det var verkligen så här. Alltså han talar om, nu, overhand, overhand. Så ropade det så här karate-termer liksom till honom. Det var väldigt mycket så att det var att Simon skulle följa exakt det han gjorde där. Men precis som att det var ett dataspel. Han satt och styrde liksom Simon med en joystick. Nej, det var inte, och det här är inte första gången jag sett det. Det var inte jättebra. Jag är ledsen. Alltså, det lät inte bra.
Jag vet inte om du kan säga så. För alltså, det, när man sitter utifrån så kan man aldrig veta liksom, hur fighter och coach har jobbat tillsammans.
Så är det.
Alltså, det, här kan ju, det här kan ju vara helt... Liksom, Simon älskar att få den här sortens coaching. Det är då han presterar. Det blir jättekonstigt att sitta på sideline och att så där... Det är fel liksom.
Nej, men fel tycker jag inte. Men jag tycker så här att man måste kunna få kritisera. Kritisera gärna mig, vad jag tycker och saker och ting. Man måste få kritisera coacher. Även sådana som har tagit MMA till Sverige. Jag måste kunna få säga om jag tycker att Omar gjorde en platt match. Fast jag typ älskar Omars, liksom, vad han har gjort för MMA. Och tycker han är en underbar person.
Bra.
Jag tycker man ska kunna säga det om alla, inklusive oss. Jag håller inte med dig Simon. Sätt dig i sandlådan igen. Whatever, liksom. Nej, men bara det på ett schysst sätt. Liksom. Att,
ja.
Och jag tycker, det var därför jag först lyfte Valdo, för jag tycker att han är fantastiskt bra. Jag är helt övertygad om det. Att han är en fantastisk tränare och han är en skitbra kommentator. Men det där, alltså nu hörde man ju också allting på ett väldigt tydligt sätt.
Mm.
Och det var långt ifrån bara jag som tyckte som inte så här. Mm. Käftsmällspodden som också som hade Asha för övrigt också inne och snackade om den här grejen, kritiserade honom, så det är inte bara jag som kritiserade dem heller, och även de tyckte att det var väldigt sådär lite skumt liksom coachat.
Men om Simon Sköld hade vunnit sin match nu, hade du sagt samma sak?
Ja, det hade jag. Mm. 100%. Jag hade ändå tyckt att det var skumt, och jag tycker att han vann den. Så att, och i slutändan så är det ju, det som räknas någonstans liksom, om han vinner. Så att det är så här, det finns ju ganska skumma coacher som har sagt ganska skumma grejer, deras fighters ändå vinner. Ja, men då är det väl ändå okej någonstans. Whatever works for you, man.
Vi lämnar nu detta bakom oss och ser framåt. Vi ska se framåt mot UFC, det är 263 som kommer. Men vi måste ju börja med ändå, jag glömde ju här lite dåtid Simon. Och Johan och Elin, Ili Latifi vann ju sin match. Och jag tycker personligen att det där var på håret. Jag var skitpressad när jag såg den här matchen och tänkte bara så här, det här är liksom, nu är det do or die. Det här är sista gången. Och det jag vill reflektera över är, för jag vill säga som många säger, nu kollar jag på dem... amerikanska kommentatorerna på UFC, men alla så här, vi gillar honom, men han kapitaliserar inte på sin position. Och då kan man ta ett exempel. Sista ronden så låg ju Ilir i stort sett hela tiden på sin motståndare och tog inte ens mount. Inte ens sista minuten så gjorde han liksom en riktig ground and pound. Och det förvånar mig. Men då tänker jag lite grann, och ni har ju sett alla matcher med honom, att det finns någonting i det här, att den här viljan, att, eller så här rädslan att förlora ska jag säga, den blir så stor till slut så att han är begränsad. För när jag hör många som är på All Star prata om honom så är han ju... Han beskrivs mycket mer levande och kreativ i sin fighting på klubben än vad han får utlopp för i UFC. Är inte det här en mental grej? Där är min fråga till er, mina vänner. Johan Aldin får komma in först. Då.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att han är ju en alltså otroligt erfaren brottare och MMA-utövare. Han har gått galet mycket matcher, framförallt i brottning då, under alla år som ungdom och hela vägen till vuxen. Så jag har svårt att se att det skulle finnas några, alltså den typen av nerver, och det här blir ju extremt spekulativt.
Ja,
alltså, vi kan ju bara gissa vad som försiggår och vad som händer. Jag tror ju att han, att det är en aspekt i det är att han går runt med en enorm massa. Han är ju sjukt stark i karn. Det är ju en kallad syreskuld helt enkelt. Man gör saker och så ska man syresätta musklerna sen. Och det är asjobbigt. Det är brutaljobbigt. Både på psyket och på kroppen. Så sparkar och slag och brottningen. Allting kostar. Allting kostar. Ju större man är, desto mer kostar det. Och naturligtvis ju mer man anstränger sig och rör sig. Så att, jag vet inte, det blir väldigt spekulativt. Sen så läste jag på att han hade ju skadat sig också under matchen. Han Han fick ju en ögonskada som såg ganska rejält illa ut och har även gått ut med att han hade fraktur på en eller på bägge armarna.
Två stycken på samma arm.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det är ju såklart att det stökar ju till det rejält också i vad man kan göra och inte kan göra.
Kan jag också vara svar på min fråga? Det kan vara det som var orsaken till det. Vad säger du, Elin?
Ja, men det är... Man förstår ju mycket mer att någon inte är villig att ta risker i en sån match. Särskilt om det känns som att det är jämnt. Och särskilt om man får höra liksom, kanske från sin hörna att nu är det liksom väldigt jämnt i den här matchen. Och så vet du liksom att du ser inte på ena ögat. Du känner att någonting är fucked med armen. Då blir man kanske inte så jäkla kaxig och blir mer försiktig, tänker jag. Jag tycker det känns helt naturligt på något sätt. Man måste nog vara liksom a special kind of crazy för att det ska få en att växla upp snarare än att växla ner.
Jag tror också det att när han har passerat och gjort sådana saker, när han gjorde det mot Derek Lewis, då, där var han ju väldigt mycket bara också som låg på så att säga. Nej, men så fort han gick över mot slutet av någon rond där och tog side och då kunde han ställa sig upp. Alltså, vi ska inte heller glömma det med de här tungvikterna och att han är ganska liten. Även om han är otroligt stark så är han liksom, så är de också ganska starka och rätt stora. Så att det är så här, de styrkar sig ju. Det är inte alltid den fina, alltså nu menar jag inte från Ilers sida, han har bra teknik, men det är inte alltid den finaste tekniken för de här gubbarna liksom som är rätt tunga. Och då, så att de kan liksom ta sig ur sådana positioner som annars anses vara otroligt liksom fördelaktiga. Men det är klart att alltså det var en kämpainsats, så han grät ju liksom efter matchen och gick ner på knä och det var verkligen fint att se. Och jag tycker att tre förluster sen det här. Det är det att jag hoppas verkligen att det här kommer hända Alexander Gustafsson när han väl går match. För han har också förlorat tre rad.
Verkligen. Men om vi stannar kvar nu i UFC och MMA så kan vi då säga att vi alla hoppas jag nu ser fram emot helgens gala som är UFC 263. Skulle jag plocka ut alltså så här, fighters som jag vill se på ett kort, så är ju det här nästan liksom min dröm. Och det är lite så här, det är lite upp och ner, men alltså jag gillar ju Damian Maia, han är med. Sen gillar jag Nate Diaz, så här lite old school, framförallt att Nate Diaz kommer tillbaka. Och sen såklart Israel Adesanya. Jag har väntat länge på att han ska möta Marvin Vettori. Figueiredo är med som ska möta Moreno. Alltså det är så jädra stackat coolt.
Och Nate Diaz.
Vad känner ni? Nate Diaz, ja, precis.
Får inte glömma Nate Diaz.
Ja, och absolut inte glömma Panne Kiansad som går också, så att det är svenskt också. Hon har vunnit flera i rad, så att det är liksom... Wow, hon är 11 i världen nu. Alltså det, och sen finns det andra riktigt bra fighters också. Vi har Movsar Evolev som är 14-0 i rekord. Alltså det är... Ja, det är Paul Craig, är alltid spännande att se sådär. Jag vet inte, det är än så länge så tycker jag att det är nog årets fetaste kort. Det måste jag nog säga på pappret.
Nej, jag kollade inte ens prelims, jag kollade bara main card, så det är verkligen det är bra.
Eller hur?
Någonstans finns det en huvudmatch här såklart, ja. Och det är den som är lite hypad. Vi pratade ju om Marvin Vettori sist hype match och alltså han är ju, jag ska säga så här, han har inte varit så diskuterad. Han har varit underskattad kan man säga. Jag tyckte han gjorde en väldigt bra match sitt. Och att han möter nu The Champ, liksom Israel igen. Adesanya. Precis, igen. Vad tror vi? Vad händer den här gången?
Alltså om jag kan börja. Så det Marvin Vettori är inte spektakulär. Och det är klart att det, så det kommer kanske inte vara under som galan där säljs mest pay-per-views och sådär. Men... han är så svår, han är så jobbig. Titta hur han liksom jobbade mot Jack Hermansson och sist. Och Israel Adesanya, det var delat domslut när de mötte sist. Och ja, Israel kanske inte borde varit delat domslut. Men det var ändå liksom, Israel kommer från en förlust nu. Det är ändå en intressant match av denna anledningen. Men Israel Adesanya är nog alldeles för dominant i den viktklassen. Han skulle aldrig varit uppe och hållit på med Jan Blachowicz och de grabbarna där uppe. Det här är han så jäkla bra.
Jag tror ju också att Adesanya, han har liksom haft sin första förlust i MMA nyligen. Han är nog väldigt sugen på att vinna den här matchen också. Mm. Förhoppningsvis har det gjort liksom att han är mer motiverad än någonsin. Typ.
Ja, alltså jag tror inte att Vettori kommer kunna hålla ner honom eller ens nästan ta ner honom. Försöker han stå med Adesanya så kommer han ha problem. Adesanya har så jättebra fotarbete så att jag tror att det blir en jättesvår match för Vettori.
Har du några odds att berätta för oss om den här matchen, Simon? Det känns ju som att det är ganska överlägset Adesanya som är favoriten här.
Faktiskt inte kollat på det. Det borde jag kanske göra som har nyligen jobbat för Betsson. Inte på det sättet, jag var bara en röst där. Nej, men jag såg väl någonstans att han var 3 gånger pengar, tror jag, Vettori. Så att han skulle vinna mot Tisrael Adesanya. Det är väl känns väl rimligt att han ligger där någonstans. Generellt, och det här vill jag ändå skicka med många som är där ute. För jag vet att det har gått dåligt för ganska många nu under ett år inom betting. Och det har varit, ibland har det gått skitbra liksom för vissa. Men generellt, jag vet att vissa så här storspelare har slutat spela på MMA helt. Mm-hmm. Det är för att det är mindre burar. Det har varit mycket mer random resultat än vad det brukar vara annars. Nej, men nu är det inte Apex, så det kanske är en stor arena nu då, så att det är Arizona de ska köra. Så att då kanske det är annorlunda och då brukar det ju, ja, det vi får se liksom. Då kanske det är lite lättare att betta och lite mer följsamt, men ja.
Men jag ska säga så här, bollen är rund, allt kan hända. Vi får se.
Bollen är ju hyfsat rund, även i MMA. Mm.
Jag vill bara säga så här, när det kommer till UFC-galor, det är inte bara vilka som fightas. Jag vill säga det för min egen del, jag vet att jag är nörden nu. Men det är också så här, vilka viktklasser är som ligger framförallt på huvudkortet. Så här. Och tittar man här så är det ju en grej jag älskar. Så nu har vi ju mellan middleweight bout med Israel Adesanya. Innan den så är den flyweight. Och där går det jävligt fort, liksom Davison Guerrero som ska möta Brandon Moreno och etta som ska ta, alltså där kommer det vara full fart. Mm. Och så tänker man innan det, ja men då har vi en välteviktmatch och där har vi Nate Diaz som kommer in och möter Leon Edwards. Jag menar alltså, jag kan inte, kan man välja 3 matcher så säger jag, det är de där jag väljer.
Eller hur? Ja, men det är väldigt bra. Och sen det är 2 rematches också. Så det är lite grejer nu. De hade ju en oavgjord match sist. Alltså Brandon Moreno mot Davison Figueiredo. Så det är ju någonting med det. Och det är annorlunda. Jag hoppas att det är publik nu och allting. Jag tyckte det var väldigt kul på Superior Challenge. Som jag bara ska nämna det superkort. Men i huvudmatchen då när Håkon Foss vann bältet. Så skrek jag verkligen ut så här: oh my god! Och jag menar, alla kollade på det. Alltså alla de som var där. Även de som jobbade med allting. Så kamerakillen hoppade till lite liksom. Jag verkligen skrek ut det. Och det är så här, då inser jag, just det. Så här kan man skrika när det är van. Alltså, nu är man narcissist typ.
Du gjorde en remake av vår vignett alltså.
Ja, det var, det var verkligen så.
Men alltså, de hade ju en gala som var helt full med människor. Jag förstår liksom inte riktigt, vad är det för regelverk?
Det var Florida. I Florida får man göra vad fan man vill.
Ja, det är så det är. Okay. Mm. Ja, men det där är som sagt helgen.
Det blir kul.
Jag tycker vi ska runda av dagens fighterpodden.
Ja.
Men tanken är också att vi tar ett sommaruppehåll nu.
Mm.
Så att vi kommer inte efterkommentera, så att du får ni läsa på Fighter Mag och annars gå in och kommentera på Simon Kölles Instagram kanske, eller något annat om man vill kommentera.
Ni är välkomna, gör det.
Så att vi tar lite paus nu och åker tillbaka till hösten. Ska vi ha filat upp oss lite grann. Så att till dess tackar vi Elin Blad för idag.
Tack så mycket.
Johan Hallin.
Tack och trevlig sommar på er.
Mm. Simon Köhle.
Oh my god!
Ja.
Oh my god. Tack, ha det gott.
Och jag heter Mårten Söderström och du når oss på fighterpodden @fightermag.se. Med det ska jag försöka lyckas och synka och tacka för idag. Så det blir en sån här.
Yes! Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.